Du lyssnar på Pfizers podcast forumonkologi.se. Jag heter Madeleine Salomon och idag pratar jag med Fredrik Nilsson, professor vid designvetenskaper vid Lunds universitet, och Ulrika Sandén som är doktorand i ämnet innovationsteknik vid designvetenskaper. Fredrik och Ulrika har gjort en studie om anhörigas roll vid cancer. Och under våren så kommer vi att sätta fokus just på de anhöriga. Många gånger så kan ju anhöriga glömmas bort när någon insjuknar i cancer. Så gå in på sajten forumonkologi.se, stavas P, bokstaven P, forumonkologi.se. För där kommer vi under våren att lägga upp både artiklar och poddar i ämnet. Men nu måste jag fråga er, Fredrik, du som är professor vid designvetenskaper, och Ulrika, doktorand då vid samma institution. Hur hamnar man i att göra en studie och på anhöriga till cancerpatienter i det ämnet?
Ja, jag kan börja med att svara att om cancer som område kräver många perspektiv, och just att skapa nya mötesplatser, att få involvering av dem det faktiskt drabbar, patienter och där närstående, är någonting som man kan angripa på många sätt. Inte bara klassiskt inom vårdvetenskap eller medicinska vetenskap. Men vår resa är kanske lite mer speciell än så. Vi träffades i samband med en ansökan vi skrev om ett projekt tillsammans, och fann där att vi var ganska nära varandra. Vi hade delade upplevelser från cancervården, och vi hade också väldigt nära forskningsanknytning i det vi vill faktiskt forska på och göra.
Mm. Och innovationsteknik, ämnet, handlar ju mycket om att gå till bottom up, pratar man inom sociologin, och titta på brukarperspektivet. Så att och vi har gjort en patientstudie tidigare, och sen så nu går vidare och tittar på närstående situationen.
Studien heter ju Lotsen i cancervattnet. Och vad har ert mål varit med den här studien?
Det har varit att fånga de närståendes upplevelser och hur de ser på sin egen situation. För att sen se vad kan vi göra för att förbättra den situationen.
Vi har sett i tidigare studier vi har gjort, både framförallt inriktat mot patientperspektivet som det var tidigare, att just närstående hamnar i en komplex roll, situation. De är liksom inte accepterar vården fullt ut. De har inte själva cancer, men de är väldigt nära och aktiva i detta hela tiden. Så egentligen våra tidigare studier visar på det här gapet, att just de hamnar kanske ännu längre bort, samtidigt som det är en av de viktigaste resurserna i att kunna använda för hela, ska jag säga, cancersituationen som sådant. Men som vi då anser, bland annat i den här studien, att, och hittar, att vi inte gör så mycket. Det är inte ett aktivt användande av närstående som man skulle kunna göra, en involvering.
Men vad har ni ställt för frågor?
Alltså huvudfrågorna, det har varit ganska många har intervjuats i grupp. Och så har jag bett dem att berätta, alltså diskutera sina liv som närstående. För att få höra deras berättelser. Risken är, om man kommer med väldigt tydliga frågor, att då styr man på det jag tror är viktigt. Men det kan ju vara någonting helt annat som dyker upp. Så mycket som möjligt så har vi försökt att hålla öppna frågor.
Men har ni sett någon röd tråd sådär i svaren? Eller det de har berättat i berättelserna?
Så det vanligaste ordet som har dykt upp är maktlöshet, och av människor som egentligen känns när man träffar dem som att de är fulla av ändå kraft och berättar om hur de driver och försöker och kämpar, och sen är ändå ordet maktlöshet. Så att någonstans så blir de nedbrytna på vägen.
Förstår ni varför de blir nedbrytna? Är det någonting som framkommer så i den här studien eller utav svaren?
Det finns väl många aspekter som man kan se det i, form av att de Dels att de är i en situation, en beroendesituation på något vis. Den närstående som det har drabbats av cancer är väldigt beroende av dem. Samtidigt som de kan inte ha kunskapen eller möjligheterna på något sätt att faktiskt påverka. De hjälper till ganska mycket i det här sammanhanget. Men sen syns de inte av vården speciellt mycket heller. Utan det är ingen som man kan kontakta, det är ingen man tar hand om på samma sätt som man gör med patienten som kanske kommer mer och mer i fokus. Under den tiden som jag har jobbat aktivt inom cancerområdet från 2005 och framåt ungefär så har jag ju sett en förändring i alla fall hur man inom vården jobbar med att faktiskt involvera patienter i olika sammanhang. När vi pratar om detta på 2006-2007 så har vi att en patient kanske ska vara med i nästa utvecklingsprogram och så vidare. Så var det nästan ingen som tänkte, varför det? Varför ska man ha med patienter? Detta, vi vet ju vad patienterna vill ha. Och i dagsläget när vi anordnar utvecklingsprogram och sånt här tillsammans med de olika landstingen och regionerna så är det mer och mer en självklart att faktiskt patienten ska vara med. Och på samma sätt kan man då säga med närstående. Ulrika och jag har utvecklat ett rollspel som vi lanserade för 2 år sedan snart, väl 1,5 år sedan. Som vi har spelat ett antal omgångar tillsammans med vårdpersonal där man i så här, tidiga förlopp av cancer tar olika roller. Där man både är närstående, patient, olika typer av vårdgivare, onkologer och så vidare. Och i alla de här spelomgångarna vi har kört de här åren så har det varit tydligt att närstående rollen blir om väldigt mycket kämpa, jaga, försöka bidra så mycket man kan. Men hela tiden inte kanske nå fram eller få sina. För man kämpar tillsammans med patienten men också mot patienten ibland i olika sammanhang. Och på samma sätt så gentemot vården att man blir den jobbiga. Så att nästan alla rollspel vi har kört så har det kanske varit att vårdpersonalen och den här närstående har varit de som varit lite ovänner med varandra och sen har patienten hamnat någonstans där också i detta. Så det är ett intressant spel som man också nu kan se i de vad rapporten påvisar och de studier vi nu har gjort påvisar den här rollerna man har i olika sammanhang. Om man både tvingas i att ta en roll men också givetvis aktivt vill ha den. Men man styr det inte riktigt. Utan man är någonstans där hos den patienten och ska vara där hos den som något självändamål. Även om det är självklart. Och sen samtidigt så ska man hinna med allt annat. Jag kan nämna i den patientstudien som jag gjorde för något år sedan. Medan jag gjorde den så hörde en tidigare student av sig till mig som berättade om sin situation. Och sett att jag, min forskning inom cancer och så vidare. Och berättade att hon hade precis gått ner till halvtid på sitt jobb. För att hon skulle kunna vara den som hjälpte i detta fall sin mamma med cancerprocessen. Med att koordinera, med att få svar, med att jaga på att någonting skulle hända. Så det är verkligen ett, ska vi säga, ett halvtidsjobb. Men uppmärksammas inte sånt. Och det är någonting vi har sett i den här studien också.
För att fråga så här, när ni gjorde det här rollspelet, fick sjukvården då, eller de som deltog, fick de någon aha-upplevelse som de har kunnat ta med sig?
Det var nog blandat. Det var några som började gråta och någon kvinna uttryckte så här, oj, det här, jag har inte liksom tänkt på hur det påverkar hela familjen när jag kontaktar någon där hemma. Alltså helt plötsligt vi la in ett tonårsbarn till exempel och hela den liksom familjekonstellationen och vad händer i ett läge då det kommer ett oväntat besked. För ofta så slår det ju ner oväntat även om man vet man har testat och sådär så är man sällan förberedd på det.
Men har ni någon sån här idé om vad vården skulle kunna göra eller bidra med?
Så man skulle behöva öppna upp kommunikationsvägar. Idag finns det någon slags kultur av att ha dörrarna stängda. Vi har ju som sagt båda erfarenhet och jag just nu håller på att utreds för ett återfall i eventuellt i min cancer. Och där de olika delarna i vården som är inblandade inte kan gå in ens och titta i varandras journalanteckningar. När jag ber dem öppna upp så säger de nej, vi kan inte göra det. Och ännu mindre får det närstående. Så att de ser inte varandras och har därmed svårt så jag får prata med var och en för sig. Och sen har man det närstående, har ju ingen kontakt överhuvudtaget. Som är helt naturlig, utan får egentligen slå sig fram lite grann. Och nu är jag så pass frisk att jag kan sköta det själv. Men förra vändan när jag var sjuk och den närstående skulle göra det. Så var det här som alla beskriver, liksom hur du tampas med vården. Men du finns inte riktigt. Man skulle kunna ha kanske en liten ruta i journalen. Som är i alla fall liksom vårdplaneringen. Ja. Där man som patient släpper in den närstående. Så att alla som är inblandade i den sjukes situation har tillgång att se hur ser planeringen ut nu. Det skulle slippa jättemycket samtal. Både för vården och närstående och patienten.
Och då måste jag fråga dig. Det hör kanske inte till, men ändå så tycker jag.
För att du är ju vad jag förstår. Så är du dels så är du patient. Och sen är du eller har varit anhörig. Och ni har båda varit anhöriga. Och sen så ska ni förhålla er professionellt också till det här. Hur går man ut och in i de här rollerna? Eller får ihop rollerna?
Alltså det är ju lite, man får ju vakta sig. Och sen gör jag så att jag har 3 olika handledare.
Ja.
Och sen bollar jag väldigt mycket med dem. Så att det är en träning att gå in och ut ur sig själv. Men det ger ju också, häromdagen satt jag och skrev på listen och kämpade med begreppet det här kring att vänta, som alla också kämpar med.
Och det är patienter och närstående.
Ja. Och sen var jag precis med om hur de ringer och kan inte lämna besked och fram och tillbaka en massa gånger. Och det där limbot. Och det var ganska spännande att sitta och gå ut. Men vänta nu, vad är det som händer med mig nu? Varför blir jag så upprörd i det här läget? Så jag kan ju också använda mig själv så. Men att jag skriver ner vad som är jag och inte. Och vad som är andra. Och sen bollar det med flera människor runt omkring.
Tycker du att du har nytta? Jag tänkte säga så här, är det någonting som du kan driva åt dina närstående eller anhöriga? Därför att du vet ju vad det är du vill också. Och vad du tycker behövs.
Hur menar du driva?
Nej, men jag tänker liksom att även om man går ut och in i de här rollerna så är du ju ändå patient och du har närstående. Kan du kanske, liksom blir man bara patienten eller blir man liksom att det här kräver jag för mina närstående också. De ska involveras eller, och hur bemöts du i så fall av vården?
Alltså det jag försöker göra är att hjälpa till i kommunikationen.
Ja.
För systemet är uppbyggt så att de närstående kan inte ringa och få svar. Men då vet jag hur jobbigt det är att stå bredvid som närstående och inte veta. Så jag försöker informera folk och jag försöker själv jaga svar så fort det går och sen skicka ut.
Så att det är som är kommunikationslänken?
Ja, i mitt fall. Jag är så pass frisk och när vi har gjort intervjuerna så har man ju sett att ofta är det den närstående som är den länken.
Mm.
Är man frisk nog så kan man göra det som patient. Och jag ser ju hur svårt det är som patient och då har jag ändå tillgång till min journal och ändå liksom, det är ganska naturligt att jag ringer till min sjukvårdspersonal. Men det är ändå väldigt jobbigt så jag kan ju se hur tufft det är för de närstående.
Jag kan ju säga både från intervjuer med andra närstående och egen upplevelse som närstående att det tog mig ungefär 2 år att bli duktig i rollen som närstående. Det säger jag duktig i form av att då visste jag hur man skulle kunna snabba på saker. Men jag visste hur man skulle kunna få besked lite fortare. Eller att de skulle ta vissa frågor lite mer på allvar än vad vi kanske upplevde de gjorde i den situationen. Och många vittnar med det som vi har varit och träffat under de här studierna vi har gjort. Så att bli professionell lots tog väl 2-2,5 år att kunna bli. Och man skulle kunna ha den delen i det för att ta sig vidare. Sen är det ju, som vi säger, tråkigt att det skulle behövas, utan de här grejerna skulle alla ha nytta av, även vården som sådan, att faktiskt ha mer välutbildade närstående till exempel, som skulle kunna bidra i processen och avlasta vården, för att de visste hur det fungerar, de kontaktade i rätt lägen, de gjorde det här, om man väntat på det, och där tittar vi på lite olika sätt, att det är inte bara kurser i att leva med cancer, det kanske också att leva med någon som har cancer som man skulle vilja ha. Och där skulle man också kunna på nya sätt vara en delmängd, vara med den som skapar lösningarna och effektiviserar vården när det finns bristande resurser så som vi nu möter. Istället för bara en belastning. som rollspelet visar och som intervjuer visat, så blir ju närstående gärna sett som den jobbiga när de tar den rollen som fixar och det här, och då blir det nästan en kamp mot vården istället för att arbeta tillsammans med vården.
Har ni något grepp? Förstår ni varför det har blivit så? Alltså i vården, för jag tänker precis som ni säger att idag så pratar man ju hela tiden om engagerade patienter, man ska ha patienter som är medvetna, man ska involvera patienten i centrum, och så glömmer man då helt bort dem omkring. Alltså varför tror ni man har missat det?
Du kan bara säga att fortfarande glöms patienten bort.
Ja.
Okay.
Patienten, det pratas mycket mer om patienten i centrum.
Än vad det fungerar.
Vad det fungerar i vardagen. Mm. Det krävs rätt mycket av en patient fortfarande om man ska, så att säga, kunna få det man vill. Även om man är professionell patient, om vi säger så här.
Men ni som sitter... Ja. Nej, men jag tänkte så här, ni som sitter mitt uppe i det här liksom, har ni, för att ibland när man är inne i en verksamhet, då tänker jag på sjukvården, så är det ju svårt kanske att se vad det brister. Man är ju så inne, och då är det ju jättebra att det kommer utan för perspektiv. Har ni liksom någon lösning, eller hur skulle man lösa upp den här knuten på något sätt som verkar ha blivit? För det känns ju som att det skulle kanske vara någonting i det organisatoriska som kanske ganska relativt enkelt ändå skulle gå att lösa, så att det blir en vinst för alla inblandade. Som du säger, Fredrik, både de som arbetar skulle kunna dra nytta av anhörigas, alltså deras kunskap om patienterna, men även om patienten, alltså att involvera de som går att involvera.
Alltså en grej tror jag är att släppa lite grann. Datainspektionen sätter ju otroliga regler kring integritet och så. Så man kan släppa upp lite grann kring journalarbetet. Kunna använda den som kommunikativ bas. Och då kan man också som patient få välja att släppa in den närstående. Någonstans så är det väldigt många patienter vill ha med de närstående, men de närstående blir inte riktigt insläppta. Jag vet, när vi har intervjuat så har det hänt jättesjuka människor. De åker in till akuten och sen får inte den närstående följa med på besök in till sjuksköterska, fastän patienten ville. Och man blir på något sätt behandlad så, jag brukar säga att man blir som ett dagisbarn. Och blir du behandlad som det, så tar du lätt den identiteten lite grann också. Blir lite tjurskallig och trött och orkar inte riktigt. Så börjar man behandla både patienter i första hand och sen närstående också som vuxna människor som man har ett samarbete med, så tror jag att ganska mycket skulle kunna lösas. En sån sak som att jag inte kan släppa min journal fri till exempel, så att mina olika läkare kan se varandras journalanteckningar. Och det vet jag flera har vittnat om också, hur de får vara den kommunikativa länken mellan olika professioner inom vården under en utredningsfas. För du kan utredas för olika cancerformer till exempel samtidigt. Man vet inte vilket som är modertumören. Och sen är det du som närstående som då ska hålla kontakt med och tala om för den andra av de här utredningsspåren vad de håller på med.
Och det måste vara jättesvårt om inte ens en läkare har tillgång till det här.
Ja, det är helt absurt.
Mm.
Om man får uttrycka sig så. Så det, och sen tror jag att de skulle behöva ett eget stöd. Nu pratar man när det gäller kontaktsjuksköterska att alla patienter ska ha tillgång till det. SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, och RCC tar upp närstående en del. Men när jag har pratat med onkologer så har de inte uppdraget att hjälpa närstående. Så de säger det, vi ser problemet, vi skulle vilja göra det, men vi har inte fått det uppdraget av politikerna. Så att ingen har uppdraget närstående. Och samtidigt visar den studie som vi har gjort och andra studier att de närstående lider mer än vad patienterna gör rent psykiskt.
Jag tänkte, ni säger i studien att det här förändras lite när ASIH kommer in. Så att det vi pratar om, det är ju egentligen under, kan man säga, sjukhus perioden, när man får besked, kanske behandlingar. Och sen när man kommer över då till ASIH, då funkar det mycket bättre. På vilket sätt skiljer det sig?
Helt plötsligt så, jag tror det har med en resursfråga att göra. För det har visat sig även kontaktsjuksköterskefunktionen, där man har krävt resurser, så har det märkts i våra intervjuer. De patienterna och närstående som tillhör enheter där man har krävt extra resurs för kontaktsjuksköterska är mer nöjda med sin kontaktsjuksköterska. Och på samma sätt så ASIH har helt andra resurser. Så en del pratar om det magiska numret, var det några stycken som sa. Att helt plötsligt så fick de ett telefonnummer där någon svarade, som de kunde ringa till. Så att när det var akut så kunde de alltid få tag på någon. Och hur skönt det var. För annars sitter du och så ska du göra den där medicinska bedömningen själv hemma nästan. Är det här akut nog att åka in, och så kanske det är någon som har jätteont. Så vill man inte sätta den i en bil in till sjukhuset, och, men vet inte hur pass akut det är. Och så. Och nu helt plötsligt fick de ett nummer, så de behövde inte göra det där själva.
Men tänker ni att sjukhuset skulle kunna, eller det är ju sjukvården, men sjukhusvården skulle kunna lära sig någonting av ASIHs arbetssätt?
Alltså, definitivt så finns det lärdomar. Det känns som två olika kulturer ibland när man jobbar med dem. Där det ena har liksom en utpräglad ta hand om någon typ av helhet. Inte tumören mer, utan ta hand om människan som faktiskt är den som bär den, och även människans sammanhang, närstående i det avseendet. Medan innan dess är det rätt mycket fokus, ja, då avpersonifieras nästan individer i detta fallet och blir snarare tumörer av olika grad.
Men jag liknande. Tänker också så här, vill man inte ha det kanske? Ja, nu pratar vi kanske om patient, att man kanske vill ha fokus på att bli behandlad och förhoppningsvis då kanske botad, eller att det går in igen, att man ändå kan leva med sin sjukdom. Att det kanske är det inte där sjukvården också ska sätta in sina resurser för att göra allt för att patienten ska bli bra eller bättre. Eller?
Men jag har till exempel erfarenhet när jag fick min hjärntumör första gången, och sen den dåvarande sambon jag hade klarade inte av det. Han ställde upp så länge han bara orkade och sen gick det inte längre. Och då fick jag höra från sjukvården, så här, och nej, inte du också. För att det var ett så pass vanligt fenomen. Och det gjorde ju att det tog mycket, mycket längre tid för mig att komma tillbaka. Hela den stresssituationen. Så att du påverkar, man vet ju att stress påverkar även fysiologiskt i kroppen. Och det är otroligt stressande när inte relationerna fungerar. Och det är jättesvårt att få en relation att fungera när den är utsatt för sån stress som den är under en cancersjukdom, där den närstående förväntas göra saker den inte har kunskap till, inte kontaktnät till, inte erfarenhet av, och inte har egentligen själva valt.
Men är det så att de närstående också känner att det krävs något utav dem, att det eller att de har förväntningar på sig att bete sig på ett speciellt sätt, att ta en särskild roll, det som du säger att man liksom ska kanske bara både vara omhändertagande och vardagen ska flyta på, och man ska dessutom då lotsa rätt i vården för patienten eller för den som är sjuk. Och sen kanske man känner att man inte har den kapaciteten. Alla har ju inte det heller. Att man känner då att man är misslyckad själv. Att man inte, därför att man förväntas ta en roll som man aldrig varit i den situationen heller.
Det är definitivt så. Vi ser det i många av studierna, och inte minst i den här senaste. Att det är ett stort beroende, upplevt beroende. Att den som är närstående, den får inte bli sjuk. För det drabbar även den andra parten i detta fall. Den måste fixa allting. Har lite svårare att förhålla sig till när man får vara glad och ledsen. Man får inte vara för glad. Känslor och sånt som kommer fram. Att ventilera. Man är ett beroende. samtidigt som vi har också sett att man lever i två olika tidszoner också. För patienten är mycket här och nu, om det har med smärta att göra eller det har med situationen att göra. Medan som närstående så lever man i en tid där framme, att bara det är över tänket. Så det är svårt att bara mötas i vardagen av de här anledningarna. Om man inte ens pratar om det som det, så är det också svårt att ha den här dialogen. Om man bara väntar på att det ska vara slut med cancern och då att man har överlevt såklart som utgångspunkt, men andra är här och nu i vad som håller på att hända, så är det också en utmaning i en relation eller i en familj att kunna hantera på.
För att det tar ni ju upp i den här studien också, det här med skuldkänslor och skam över kanske förbjudna tankar. Hur kan det se ut?
Det finns ju som sagt att man måste vara där hela tiden och man måste bete sig på ett visst sätt. Att inte sätta sig själv i första rummet, att det är synd om mig eller något liknande, har man inte möjlighet till, även om det kanske är det, om jag säger så. Att man ska få känna så här. Mycket det här. Det blir rätt mycket fokus på patienten och inte lika mycket på den närstående. Och då hamnar man i limbot att men jag då, mitt liv och vad man ska hinna med i övrigt. Och då är det ganska lätt att kanske fly iväg till sin karriär eller till något annat intresse, lämna situationen för att man inte ens orkar.
Finns det tankar som är särskilt förbjudna?
Alltså jag vet, många tror ju att de beskriver att när de kommer i kontakt med andra närstående, det finns ju en närståendeförening, cancerkompisar, att det då helt plötsligt så slår det dem att de inte är galna. Det förvånade mig lite under intervjun att det var så många som uttryckte just det. Helt plötsligt så insåg jag att jag inte är galen. För att det var så många andra som också kände så starkt, så mycket. Och jag tror att det är mycket krockande känslor. Ofta är det ju ganska lätt om man är arg, ledsen eller så har en känsla och kan definiera den. Men här är det så mycket som krockar. Man längtar efter att det ska vara över, samtidigt kan det innebära döden. Det var de som hade en döende partner hemma som våndades jättemycket för framtiden. Men samtidigt när de pratade om framtiden så såg man hur de slappnade av i kroppen. För att det någonstans är också, då är det över, även om det är jättehemskt. Men så finns det någonting som fortsätter där. Men det är ju jättesvårt att prata om.
Och det är liksom skamligt eller skuldbelagt?
Det är nog väldigt olika för olika människor. Så det är svårt att säga generellt.
Ja, du och jag, Fredrik, vi pratade ju på telefon innan. Och då berättade jag ju för dig att jag har ju varit anhörig själv till min mamma då. Och det var inte cancer, men det var liksom samma långa process där det bara kunde gå åt ett håll. Och jag var så himla uppe i nuet, så det var bara liksom att se till att allting funkade. Men precis när hon gick bort, jag satt där på sängkanten och hon hade tagit sitt sista andetag, så infann sig det en känsla av eufori. Plötsligt så var det som att jag kände mig så otroligt, jag kan ju inte säga att det var lyckokänsla, men en euforisk känsla. Och det där har jag inte förstått själv. Det känns för mig helt absurt. Och jag tror inte att jag har pratat med någon om det. Det var nog med dig, Fredrik, som jag berättade det här. Därför att vi har pratat om det, så jag förstår ju att det finns något laddat i det. Det är ju väldigt laddat. Så alltså, kan folk prata om det här? Det kanske bara jag som upplevt det så. Jag vet inte. Eller är det någonting som ni...
Jag tror att jag känner ju igen det här att när de förflyttade sig till framtiden som jag intervjuade, så helt plötsligt så var det avslappnat. Även jag kände i rum, jag har intervjuat ganska många, både patienter och närstående, och det var en ganska stor skillnad där patienterna skrattade, använde svart humor och så med varandra, så var de närstående var som att de hela tiden var spända. Utom när de pratade om antingen de som hade hopp om att det skulle gå bra och personen skulle bli frisk, eller där det inte fanns något sånt hopp, som ändå pratade om efter döden.
Mm.
Så där kom avslappningen. Så att visst finns det någonting där.
Och det är väl alltså det som är över i den situationen, så att säga, det är ju allt det slit och jobb som har och ändå lagts ner, som är av väldigt jobbig och påfrestande karaktär. Framförallt när man möter motstånd hela tiden, att ja, trots ny behandling så gav det inte bättre svar. Det är fortfarande en tumör, eller fortsätter som det är liksom. Så det är en otröstlig väg man går, så att säga, i detta. I min egen erfarenhet av det var att när vi fick själva avsluta behandlingarna, man ville fortsätta behandla med cytostatika behandlingar som gjorde i detta fallet min mamma mycket sämre. Så när vi väl avslutade dem, och då fick jag vara med som närstående och ta det beslutet, så blev i alla fall den sista tiden värdig. Vilket inte var de där sista 4-5 månaderna dessförinnan, när det bara blev mer behandlingar och starkare doser. Så man i princip levde som en icke-levande person. Liksom. Det var illamående, mycket konstigheter hela tiden in till akuten på lördagskvällen, för värden av för låga och annat, till att komma in i någonting. Det är ju väldigt påfrestande. Som sagt, det är minst ett halvtids jobb att vara närstående också, om man ska försöka hinna med någonting. Och sen kan det ju också vara den sidan, om man hinner kanske aldrig riktigt umgås, för man har så mycket att göra med att rådda med saker och ting. Och då har man kanske inte heller tid att sätta sig ner och diskutera saker och ting. Och kan inte få det stöd man skulle behöva för att göra det heller.
Jag tänker, om vi kommer tillbaka, eller det är ju egentligen det vi pratar om också, det här med de här skam- och skuldkänslorna. Vad kan man göra för att åtminstone lyfta den biten från de närstående? Kan vården hjälpa, skulle vården kunna hjälpa till med någonting när det gäller det också?
Alltså just att sammanlänka med andra i liknande situationer, som varit i den situationen på olika sätt, tror jag är en av nyckelpunkterna. Så, som sagt, cancerkompisar är ett gott exempel där genom att prata med andra i samma situation så kan man faktiskt förhålla sig till det. Man kan liksom sätta en etikett på det. Man kan veta om att det är någon annan som tänker så här. Sen kan man tycka det är fel att tänka så ändå, men man har i alla fall något att förhålla sig till. Och vården skulle kunna givetvis förmedla sådana här saker också på olika sätt. Definitivt. Och gör det, som sagt, genom att använda andra patienter eller andra närstående i detta fallet, så har man också något som inte måste belasta vården med mer kostnader, om jag säger så här, utan snarare avlasta vården.
Jag tror en liten liksom skrift, eller så här, nu får man ju så mycket grejer, men att det är så här, att det är vanligt.
Många känner så här, alltså att man ska
många känner så, många tänker så, det är inte märkligt. För nu är det som skuldbelagt, och alla tror, eller alla, men det är väldigt många som verkar tro att de är ensamma med de här känslorna.
Jag tror hur många, det minns inte jag. Jag vet inte om det såg, hur många närstående har ni ingick i den här studien?
Den är inte helt klar, men det är 17 stycken hittills.
Okej. Okay. Och är det familjer, eller är det bara någon närstående?
Det är en närstående per liksom familj. Eller
per familj, säga.
Ja. Så att, och folk har fått anmäla sig frivilligt till att delta.
Okej. Okay.
Det är vissa etiska
just det.
Grejer med att faktiskt gräva i människors tillvaror också.
Det finns jättemycket att säga om det här, och vi kommer ju fortsätta, som sagt, att diskutera anhörigas roll i kommande poddar. Men jag vill tacka er så jättemycket för att ni ville vara med.
Tack så mycket.
Får man lägga in en slutbrasklapp, så är det att anmäla sig. Vi ska ha en universitetskurs faktiskt kring närstående och patient med det fokuset, och sen kring hur man navigerar i vården. Så att det kan man anmäla sig till hösten 2017.
Var anmäler man sig då?
Via antagningsenheten, som vilken universitetskurs som helst. Vi har information på vår hemsida också.
Och det är Lunds
universitet. Designvetenskaper.
Jättebra. Än en gång tack. Och tack till er som har lyssnat. Och vi hörs igen om ungefär en månad. Vi kommer att lägga upp också en podd ungefär en gång i månaden. Så gå in på pforumonkologi.se och läs artiklar och lyssna på poddar. Poddarna finns också att ladda ner från iTunes. Hej då!